Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Den här podden handlar ofta om saker som stjäls. Det är pengar, smycken, flygplan och reliker av guld. Men en av de vanligaste stölderna idag är faktiskt av våra egna identiteter.
ID-tjuvar är svåra för polisen att haffa. Men när ett viktigt brottsredskap är en vanlig slickepott så går det lite lättare.
Välkommen till Misslyckade brott. I den kökskällare som Podplay kallar för studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Finns det något som heter kökskällare?
Nej. Eskilstuna. Staden är känd för sin utskällda dialekt, Skogaholmslimpan och Christer Lindarw och kanske popgruppen Kent. Den 22 juni 2011 är det samma fina stad som alltid och dess invånare lever väl ungefär som vanliga svenskar. En hundägare har övergött sina doggar så mycket att länsstyrelsen tvingar honom att banta ner dem. Någon har kastat in flaskor med stinkande vätska på McDonalds. Och en av världens minsta hjortar, en pudu, har oväntat fötts i parkens zoo. Och det är varmt och skönt sommarväder.
Har du läst Eskilstuna Kuriren här?
Ja, jag har faktiskt gått igenom samtliga lokala pressklipp från den här dagen.
Ja, det här är väl ungefär som min barndom i Nora eller din i Karlskrona. Det är så här, det är en vanlig dag i juni.
De här groteskt feta hundarna var däremot en riksnyhet den dagen.
Men det är bara en sak som fattas, det är ju de här spetsade pålarna vid badplatser.
Ja, fy tusan.
Det säkraste sommartecknet.
Mm. Mm. Vem gör dem?
Ingen, eftersom det är en urban legend tror jag, eftersom det aldrig är någon som blir skadad.
Är det samma person som ställer ut dem som la ut porrtidningar i skogen?
Ja, och som stjäl alla udda strumpor.
Mm. Mitt i Eskilstuna ligger Alva Myrdals gata. Här är alltså brottsplatsen. Ett teglat fyravåningshus byggt 1968. I bottenvåningen finns kommersiella lokaler, bland annat Eskilstuna föreningsbingo. Mitt emot huset ligger kommunhuset och ett kort stenkast bort ligger Fristadstorget. En man som bor i det här huset nitar nu sin röda bil framför ingången. Han är sotare och rusar in genom porten. Han har nämligen sett något misstänkt och de som bor i det här huset har anledning att vara just misstänksamma. De har nyligen kontaktats av en bank. Banken har märkt att nästan alla som bor i huset plötsligt har sökt lån i banken. Sannolikheten för att det här verkligen stämmer är otroligt liten, så det finns skäl att ana ugglor i mossen, som vi brukar säga här i Misslyckade brott. Och de boende, de känner inte heller igen sig. De har inte alls velat låna totalt flera hundratusen kronor från vare sig G Money Bank eller 7-Day Finans. Sotaren ser nu en man som håller på med något suspekt i portuppgången där brevlådorna står. När han går in kutar mannen upp för trapporna men kommer ner igen tomhänt efter en stund. Sotaren håller kvar mannen på platsen till polisen kommer.
Jag gillar också att han är sotare, för det känns på något sätt som att han är rådig bara på grund av yrkesvalet.
Mm. Du vet hur man pratar om sotaren för.
Sotaren är far till alla barnen.
Ja.
Men just det.
Mannen kallar vi för Steffo och han är 25 år gammal. Högst upp i huset, dit han har sprungit från postfacken, där har han en liten kartong som polisen nu hittar. Där finns det två kuvert, ett papper och en slickepott. Alltså det köksredskap som mer formellt kallas för degskrapa. Enligt Wikipedia, Andreas.
Så är detta, citat, ett köksredskap med blad av gummi och skaft som används för att skrapa ur sista resterna av till exempel en smet ur en bunke.
Vi pratar om en oförärlig plastpryl som kostar 10 spänn på Ikea och heter gubbröra förresten. Och många av oss har glada minnen av kladdkakesmet från den här.
Men om man köper Roy Fares slickepott, som man gör om man har en dotter som är besatt av Roy Fares och som har träffat honom på choklad- och bakfestivalen, då får man betala uppåt 200 kronor för det här redskapet.
Vad skiljer den slickepotten från en vanlig? Ingenting.
Va? Ja, det är Roy Fares som har satt sin signatur på den.
Så Roy Fares kostar 190 spänn här?
Ja, det är väl ungefär som när man köper ett dåligt vin som Leif G.W. Persson har satt sin signatur på.
Leif G.W. kommer inte att sponsra den här podden.
Han får gärna göra det ändå.
Hur som helst, varifrån den här slickepotten nu kommer, det vet vi inte. Men den beslagtas nu av polisen i Eskilstuna och blir del av en förundersökning. Steffo har nämligen använt den för att något omständigt trumla fram brev ur postfacken. Närmare bestämt brev som en av bankerna har skickat för att varna folk på adressen för att de är utsatta för bedrägeri. När Steffo grips startar utredningen av en präktig härva. Dagen efter gör polisen tillslag hemma hos honom. Steffo bor i en källarlokal och där har han ett stort antal brev med låneansökningar i olika banker. I breven står det namn på olika personer som har ansökt om pengar. Steffo har också en massa falska körkort i andras namn, men med hans eget foto. Han har en mängd mobiltelefoner som är märkta med namn på verkliga Eskilstuna-bor. Och i Steffos dator finns det prydliga listor med personnamn och uppgifter om banklån. Steffo är uppenbarligen en systematisk man.
Och finns det inte ett visst släktskap här mellan Steffo och en del andra bedragare som vi har berättat om i podden som höll på med reverser och skuldbrev och sånt för 100 år sedan i de här lite äldre avsnitten? Alltså han är en uppdaterad modern variant av dem, eller hur?
Om han är skyldig, ja.
Om han är skyldig, mm.
Vad i hela fridens namn är då det här för någonting? Vad är det som Steffo kanske har hållit på med? Det kommer att avslöjas de kommande veckorna när polisens utredare går till botten med alla detaljer. För den där slickepotten är bara gnistan som tänder en stubintråd i det här fallet. Lätt tautologi där, eller vad ska man säga? Märklig. Nu talar polisen med personerna som tydligen sökt banklån utan att de själva visste om det. Och Steffo förhörs i timmar. Han får chansen att förklara sig och vilka förklaringar han bjuder på. Låt oss hoppa fram ungefär en månad och ta oss från huset där Steffo togs på bar gärning med slickepott över det charmiga Fristadstorget. För i andra änden av det ligger nämligen Eskilstuna tingsrätt. Där ska vi få svar. Allt rullas upp. När Steffo åtalas är det för bland annat försök till stöld av brev i postfack nämligen. Men också betydligt värre brott. Grovt bedrägeri och försök till bedrägeri. Det är 7 banker som är målsägande och åklagaren heter Emma Olsson.
Han har varit väldigt förslagen och smart.
Så säger hon om Steffo till tidningen Aftonbladet.
Och det här ordet förslagen, mm, det är ju ett slags favoritord bland åklagare. Och det tror jag beror på att det står ibland i lagtext någonting om särskild förslagenhet och sådär. När, jag tror att det är när brottsrubriceringen ska gå från så att säga brott av normalgraden till grovt brott.
Så det är helt, alltså juristspråk.
Ja, exakt. Och eftersom jurister är paragrafryttare, då blir det att de använder lagtextspråk i vanligt talspråk.
Det låter ju också lite snällare om hon hade sagt att han är en riktig schajas.
Ja, eller att han har varit väldigt listig och slug.
Ja, bakslug.
Det är ju faktiskt synonymer till ordet förslagen.
Ja. På nätforumet Flashback, som vi nog aldrig förr har citerat här i Misslyckade brott, där finns det också intresse för Steffo och rättegången. Den fan har varit och fått middag hos mig, skriver Nisse Hult 60 om Steffo. Det känns som att han hade det på G men blev lite för girig. Det är COYBs juridiska kommentar till det här caset.
En slags recension kan man säga.
Ja, det finns ju Flashback även i Eskilstuna. Omfattande utredning har framlagts i målet, skriver tingsrätten. Och så är domen också på 62 sidor. Sida upp och sida ner av detaljer om låneansökningar, kontobevis och kontonummer. Punkt för punkt, person för person går sig igenom. Och så följer Steffos versioner då, hans förklaringar. Det har tagits lån i många månader för uppemot 1,5 miljoner kronor.
Vi vill bara skänka en tanke till alla kommissarier och utredare på polisen som faktiskt ägnar sin arbetstid åt sånt här som inte är särskilt spännande men som måste göras sida efter sida, som ska gås igenom, det ska jämföras, mm, det ska begäras ut papper. Fruktansvärt tidsödande men kräver noggrannhet och är ju en förutsättning för att den här typen av personer ska kunna dömas.
Det tycker jag vi gör, och tänk bara att kontakta alla banker som kan vara aktuella. Ja. Det sker ju en massa utredningsarbete som aldrig kommer in i de domar som vi läser.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det där med att fiska fram brev ur andras postfack är något som Steffo visar sig vara ganska high på. Och det är inte bara Slickipott som har använts, även om Steffo förnekar brott. Vid ett tillfälle till exempel så är det Steffos egen granne som är hemma och hör hur det låter i hans hall. När han kommer ut dit så ser han en slags skiva stor som ett A4-ark som sticks in utifrån genom hans brevlåda. I ena änden sitter silvertejp vars klägg uppenbart är till för att fiska upp kuvert med. Det är ett hemmagjort redskap.
Ja, ganska smart ändå.
När grannen rådigt öppnar ytterdörren hinner han bara se hur en man kastar sig in i lägenheten bredvid och slår igen dörren. Och i den här grannlägenheten bor Steffo.
Men just det här med Slickipotten då, så, för det använder han när det är brevinkast. Eller vad säger jag, när det är postfack?
Ja, i det här fallet ja.
Ja, just det. Men vore det inte lättare att ta en sån här...
griptång.
Ja, men vad heter det som man använder när man grillar, som en stor pincett?
Ja, en stektång.
Ja, vore inte det lättare? Varför har han just Slickipott, tro?
Ja, jag vet inte. Men
det kanske är så att man tager vad man har väl lite grann.
Ja, som alltid i de här casen så är det ju inte så lätt att veta hur de har tänkt och varför de har tänkt på ett visst sätt. Du tänker att han skulle använda tillämpad tång i rostfritt stål, 29 kronor från Ikea.
Ja, men till exempel. Alltså, och för att man vill ju ha någonting som man kan stoppa in och sen liksom få tag i någonting. Slickipott, det liksom slevar man ju upp smet med.
Kanske gjorde han som Kajsa Varg säger. Han tog vad han hade hemma.
Exakt. Ja.
Och det är, vi kan ju inte gnälla så mycket. Han har ju bevisligen lyckats ganska bra.
Ja, verkligen. Det kanske, Slickipott kanske har oanade kvaliteter när det gäller brottsutövande.
Kanske hade han olika redskap i olika hus i olika tillfällen.
Mycket möjligt.
Att det är fråga om bedrägerier står det snart klart, och hur det går till i detalj, det ska vi komma till. Men hur stor del har egentligen Steffo haft i att låna pengar i andras namn för egen vinning? Enligt honom själv är han bara en bricka i ett spel. En naiv kurir i en härva med internationell förgrening. Och det här är historien som han berättar i Eskilstuna tingsrätt. Steffo jobbar med att göra 3D-ritningar i dator. Ett hedligt arbete som han är duktig på. Men i bakhuvudet när Steffo också drömmen om något helt annat. Han har en uppfinning på gång.
Ja, bara där anar man
oron.
Det har vi också varit med om i den här podden.
Ja, uppfinningen är en produkt som Steffo har jobbat med för energijättebolaget Vattenfall. Steffo har hållit på i flera år med sin innovation. Och hans dröm ser ut att kunna bli verklighet. Vattenfall är intresserat av att köpa uppfinningen, säger Steffo. Men för att utveckla den färdigt och så småningom få fram en produkt av den så behöver han kapital. En del entreprenörer de söker pengar av Vinnova eller går till Draknästet på TV. Men för Steffo öppnar sig en annan möjlighet, hävdar han. En man som heter Lars kommer in i handlingen. Lars representerar ett bolag som heter Nordic Sales och de vill köpa 3D-ritningar av Steffo. Steffo blir helt enkelt en frilansande konsult och Lars slänger allt mer jobb till Steffo. Steffo börjar betrakta Lars som sin chef. Lars är strax under 30 år, 1,85 lång, ganska gänglig, pratar skånska och är någon typ av grafisk designer, berättar Steffo.
Typiskt brottsling med andra ord.
Inte riktigt kanske. Genom åren har Lars och Steffo både mejlat och träffats. Det är mycket svårt för polisen att nita någon som begår brott med falska identiteter. Om det nu inte vore för den där Slickipotten. Och att Steffo rent fysiskt är tvungen att vittja folks brevfack. Ja, utan det hade kanske inte gått. För det här brottet sker också mest digitalt. Så här har brottet nämligen gått till. Först har det ansökts om lån i en bank. I någon Eskilstuna-bos namn. I det här fallet då Steffos grannas namn bland annat.
Då kanske vi ska säga att få tag i någons personnummer är inte svårt, för det är offentlig uppgift. Så det har han inte haft något problem med.
Det är ju så enkelt så att man planerar att avskaffa personnummer och byta system.
Ja, och det är ju så enkelt så att ibland när jag har berättat om det för folk som bor i andra länder så tycker de att det är chockerande.
Mm. Tipsar vi om hur man begår brott nu?
Nej, vi tipsar om offentlighetsprincipen.
Sant, men är det som kommer här då?
Mm.
Hur som helst. Först då låneansökan. Sen har man registrerat ett bankkonto dit lånepengarna ska betalas ut. Sedan skickas låneansökan ut till personen som ska låna pengarna från banken. Ansökan måste ju skrivas under och ibland så krävs det också en kopia på en legitimation. Och här kommer det första kritiska momentet i brottet. Brevet från banken måste då fiskas upp i postfacket så att adressaten inte får det och blir misstänksam. Därefter är det bara för brottslingen att skriva under lånehandlingarna, ange bankkontonumret där man vill ha pengarna och så skicka tillbaka till banken. När pengarna så småningom kommer in på kontot tar man ut dem på bankomaten med mask för ansiktet. Men det är inte Steffo som är hjärnan bakom allt det här, säger han själv. Det är Lars som har köpt hans designtjänster och har hållit på med det här utan att Steffo har förstått någonting. Lars har nämligen bett Steffo hämta upp brev på olika adresser, men också falska körkort. Steffo säger att han inte har begripit vad han har hamnat i förrän han blev gripen. Steffo var i en bubbla och mycket naiv, säger han i rätten. Uppfinningen som han håller på med har upptagit all tankeverksamhet.
Och det här är ju en klassisk bortförklaring på så sätt att Steffo försöker spela ut kortet "jag var så dum att jag inte förstod vad jag drogs in i". Mm. Den har vi också hört förut.
Ja, tyvärr är ju den sällan bra. För även om jag råkar begå ett bankrån så har jag gjort det, även om jag inte begriper att jag gjort det.
Precis så, annars skulle man ju helt enkelt alltid kunna säga att jag visste inte att det var olagligt till exempel och kom undan, men det håller ju inte, som tur var inte i domstol.
Nej, man ska ju förstå om något är ett brott eller inte. Bolaget som Steffo då har jobbat för genom Lars, det heter Nordic Sales och det har såklart polisen kollat upp. Det finns ett bolag med nästan exakt det namnet, men det har ingenting med vare sig någon Lars eller någon Steffo att göra. Men så dyker också ett annat namn upp. På en del av överföringen av pengar mellan olika konton så står det Jason Perino.
Ett fantastiskt namn tycker jag.
Det är som ett Philip Hammar i Los Angeles namn.
Jag känner lukten av momssnurra.
Jason Perino.
När jag hörde, eller möjligen någon birollsfigur i Sopranos.
Ja, eller i en Daniel Baldwin-roll. Eller så. Jason
Daniel
Perino.
Baldwin, du menar någon slags B-action från 80-talet?
Ja, Jason Perino. Det är också en kommentator i proffsboxning. Inte MMA, utan just proffsboxning.
Ja, men jag tror att Jason Perino, han får ligga mycket och han gillar att resa till Dubai, tror jag.
Vem är då Jason Perino? Ja, Steffo säger att det är en man som han har kommit i kontakt med genom Lars. En amerikan som sysslar med låneverksamhet och Steffo är en av dem som får låna pengar av Jason för att utveckla sin uppfinning med. Ja, ja. Men alla låneansökningar och falska lägg och annat bevismaterial då som Steffo inte vill kännas vid, det fanns ju hemma hos honom. Ja, det är Lars grejer, säger Steffo. Lars har nämligen storrenoverat sin lägenhet och då har han inte trivts i den och inte velat vara hemma. Så han har umgåtts väldigt mycket med Steffo i en period. Han har också haft en egen dator hemma hos Steffo. Men gripandet då, när Steffo ertappades med slickepotten som ett barn med handen i syltburken. Steffo har en förklaring även här. Han har skickats dit av Lars för att hämta upp brev i brevlådorna. Men när han har kommit dit, då har Lars redan varit där och hämtat breven och lämnar bara över dem till Steffo. Steffo har bara gömt breven vid vinstförrådet, inte snott dem i postfacken. Han försöker komma undan precis allting här.
Ja, det är ändå som det oftast är i den här podden ganska imponerande hur han har orkat tänka ut de här bortförklaringarna.
Exakt vad jag tänkte när jag läste domen. För det är bokstavligen många sidor av såna här vändningar.
Och det blir ju skitjobbigt, för sitter man med en skicklig förhörsledare och så börjar man ljuga ihop någonting, då kommer de fråga hur ser den här personen ut? Vad körde han för bil? När träffades ni? Och så kommer det en massa detaljfrågor. Mm. Och då är det ju, då brukar folk till slut ge upp för att de orkar inte. För varje lögn så behöver du 10 nya och så blir det som ett gigantiskt släktträd av lögner till slut. Men Steffo tycks ju ha kört det här spåret i botten, om man säger så.
Ja, men den här Lars då? Vilken skurk, va? En långsmal skåning som är snäll nog att ge Steffo jobb, men är elak nog att lura in honom i en hel ekobrottshärva. Vem är den här mannen egentligen? Och precis som du sa, Andreas, så frågar nu polisen Steffo, ja, vad heter han till exempel i efternamn? Steffo hävdar att det vet han inte. Han brukar inte fråga efter efternamn på folk, säger han i tingsrätten. Steffo har många vänner vars efternamn han inte har en aning om. Så att få tag på den här Lars, det är helt omöjligt för polisen.
Ja, men det är ett utmärkt exempel. Okej, vem är den här personen? Och så säger han hur han ser ut, vad han har för dialekt. Och så frågar man, vad heter han i efternamn? Nej, det vet jag inte. Mm. Hur kan du inte veta vad han heter i efternamn om han har gett dig jobb? Och så? Jag brukar inte fråga vad folk heter i efternamn. Ja, bara där blir det ju liksom jobbigt.
Lite jobbigt blir det. Mm. Och det är ju också lätt att förstå känslorna hos de vanliga Eskilstuna-bor som har fått sina identiteter stulna. Plötsligt får de påminnelse om att de ska amortera på ett lån som de inte har tagit i en bank de inte ens känner till. I ett fall har samma vanliga medborgare gjort 10-15 låneansökningar. Vem som helst blir ju illa till mods av att få sånt här efter sig. Och om inte slickepott-incidenten hade avbrutit den här brottsligheten, då kunde ju miljon efter miljon ha fortsatt att strömma in på olika konton för att sen diskret plockas ut i bankomat. Och diskret förresten, är det inte rent av Steffo själv som finns på bankomaternas övervakningsfilmer som har startat när han maskerad och trycker ut pengar? Steffo själv tycker att det faktiskt liknar Lars. Ja. Hur ska då tingsrätten få klarhet i den här historien som faktiskt är utspridd över 13 åtalspunkter? Jo, domaren och nämndemännen väljer att förhålla sig skeptiska, milt uttryckt.
Och här kommer då två klassiker från domen i de här sammanhangen. Citat, uppgifterna är så osannolika att de lämnas utan avseende. Och, citat, det bär en tydlig prägel av att utgöra en efterhandskonstruktion, slutcitat.
Tingsrätten calls bullshit. Inte blir det enklare av att Steffo också ändrar sin historia mellan polisförhören och rättegången. Först säger han att han har träffat Jason Parrino, jag älskar att säga Jason Parrino, redan när han gick på gymnasiet. Sen blir Jason plötsligt en mystisk person i USA som Lars känner, eller som Lars har hittat på. Nej, det är nog mer logiskt, Andreas, att man resonerar som tingsrätten. Att Lars och Jason, de finns nog bara i Steffos huvud.
Ja, ska man ljuga i domstol och i polisförhör så ska man inte ändra sin historia, för det är faktiskt det värsta jurister vet. Det hugger de alltid på i domar, att man har ändrat sin historia, och sen lyfts det ofta fram att man har varit konsekvent.
Visst.
Så att det har Steffo missat.
Klassisk psykologi också.
Ja, det har han missat när han har som av allt att döma fabricerat ihop där.
Ja. Tingsrätten dömer Steffo till 3 års fängelse för bland annat grovt bedrägeri genom urkundsförfalskning. När det överklagas till hovrätten i oktober 2011, då har Steffo ett nytt S i rockarmen. Ett vittne, nämligen hans vän, som hävdar att han och Steffo har suttit och spelat kort vid just 3 tillfällen då en del av de här brotten i åtalet har begåtts. Målet är såklart att Steffo ska få lite lägre straff. Men Steffo, han har ingen lycka nu heller.
Och nu blir citat igen. Uppgifterna har inte lämnats tidigare. Inte någon av dem har fört dagbok, och deras förklaringar till hur de kan vara säkra på datumen har varit allmänt hållna och delvis motsägelsefulla.
Ja.
Och här undrar man ju om vännen har tittat lite i lagboken och tänkt efter vad han egentligen kan säga för att skydda sin vän men ändå inte begå mened, vilket man faktiskt kan få sitta inne för.
Mm. Ja, eller Steffo själv.
Ja.
Men jag tycker det är intressant det här med föra dagbok, för det kändes ju inte direkt 2000-tal. Jag menar, för mig är dagbok någonting som man kanske hade när man var 10-11 år, och då var det liksom en nyckel på. Varför har dagbok ett bevisvärde? Det skulle vi gärna vilja att någon jurist hör av sig till podden och berättar.
En yngre domare hade kanske skrivit att det inte finns några noteringar i deras kalendrar eller de har inte lagt några bilder i sociala medier och så. Men just det där med dagboksanteckningar, det är också någonting som kan ha högt, alltså som jurister kan fästa väldigt hög tilltro till när de liksom resonerar kring om någon har far med sanning eller osanning.
Visst är det intressant?
Ja.
För att det är ju ofta man hör också i gamla politiska dokumentärer, då kan det vara så att Anders Färm till exempel, då, någon gammal sosse, jag har dagbok över vad jag var i oktober 86 och jag träffade inte den och den. Men den där dagboken, den visas ju inte i programmet. Eller alltså, jag är skeptisk.
Nej, men det
går ju fejka hur lätt som helst.
Det är någonting med det där med dagböcker som har en klang av att talas med sanning. Dessutom tror jag att folk ljuger en hel del i sina dagböcker.
Slutet gott, allting hyfsat gott för Eskilstunaborna. Den beslagtagna slickepotten förverkas, som det heter. Men vad innebär då det, Andreas?
Det innebär väl att det förstörs helt enkelt.
Ja, jag har kollat upp detta.
Och vad är jag fel ute här?
Nej, det är du verkligen inte. Det står så här. Jag har läst en ambitiös bloggtext på domarbloggen.se där Sven Olsson, som är domare i Södertörns tingsrätt, skriver. Och det betyder att polisen får sälja slickepotten om den inte kan vårdas utan fara för förstöring. Men om slickepotten riskerar att användas brottsligt, då ska den osåldras.
Ja, så i det här fallet har den säkert sålt, men om det gäller till exempel ett stort parti narkotika, ja, då bränner man ju upp det. Eller som vi har haft i ett annat avsnitt, djursmuggling, när det var spindlar. Mm. Då bar ju nu när jag tänker efter att det skulle förverkas, det innebar ju att de här spindlarna hamnade på Kolmården eller Skansen eller någonting.
Ja,
så
exakt.
Att man brände inte upp spindlarna.
Exakt. Själv så skulle jag gärna vilja veta vad som krävs för att godset ska hamna på Polismuseet. För den här slickepotten är exakt ett sånt objekt jag skulle vilja se på Polismuseet i Stockholm.
Polismuseet i Stockholm får ju gärna i samarbete med oss göra en utställning om misslyckade brott.
Ja, gud vad roligt det hade varit. Vi har ju varit där och sett betydligt hemskare saker, alltså kepsar och alltså det riktigt otäcka saker från brottsutredningar. Men tänk en slickepott där.
Ja, men det är faktiskt ett tips till dig som lyssnar. Gå till Polismuseet. Det ligger praktiskt taget vägg i vägg med Tekniska museet.
På Djurgården i Stockholm.
Jajamän.
Steffo sätts alltså i fängelse, men han kämpar vidare. Den här gången handlar det om att han vill få kopior på det som han har lagrat på sina hårddiskar. Och det här är en klassiker, Andreas.
Jajamän.
Ja. Han skriver då inifrån fängelset och först får han nej, men 2013 vinner han faktiskt i kammarrätten. Vad Steffo har för saker i sin dator, det vet vi inte exakt. Men kanske kan det här göra att hans lovande uppfinning till slut kunde bli verklighet. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutiv producent Jonas Lindskog. För Bauer gör vi också poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Normalt så heter vi Commercial Content, sysslar med specialistinnehåll och gör podden Världens bästa innehåll. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den och tipsa oss om misslyckade brott som vi borde berätta om till misslyckade@bplus.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.